schack och poesi och som handlar om vänskapen mellan Bengt Anderberg och Werner Aspenström. Ja, de är ju båda ungefär 20 år äldre än vad jag är, så att jag var ung när de på något sätt hade blivit etablerade poeter båda två. Och jag beundrade dem oerhört. Sen blev det så att jag kom att hamna på med min familj. Jag var nygift och med en liten son. På Södermalm, bara ett kvarter från Werner Aspenström. Och min son gick på dagis, förskola heter det numera. Och var 2 år och det skulle vara så här Lucia-tåg. Och när jag kom in i den här salen så ser jag att Werner Aspenström, som jag då beundrade så fantastiskt, satt där. Och jag visste inte om jag skulle våga gå fram, men det gjorde jag. Så att vi satt oss bredvid varann och efter ett tag så var vi inbegripna i samtal om flygande tefat. Och sen fortsatte vi att umgås faktiskt så länge Werner levde. Först som grannar och sen när vi själva hade flyttat därifrån så träffades vi mera sällan. Bengt Anderberg, jag visste att Werner och han var mycket goda vänner. Men jag hade själv inte fått kontakt med honom förrän jag gav ut en bok som heter Svensk folkpoesi tillsammans med Finn Zetterholm. Då fick vi den bästa recension vi har fått i hela vårt liv. Rubriken var "Detta är Sverige", och det var Bengt Anderberg som var väldigt entusiastisk. Och sen några år senare så skrev han ett brev till mig och bifogade en mycket, kan man säga, blasfemisk visa om Jungfru Maria som han hade hört som pojke i Halland och undrade om jag kände igen den. Och det gjorde jag, så att jag svarade att berätta lite om den och sa också att det är ju så sorgligt att det inte finns någon bok med alla fula visor. Det finns ju en massa vackra folkvisor, men gula visboken och gröna visboken fanns, men inte fula visboken. Och då tyckte Bengt Anderberg att den ska vi göra, så att Kristina Mattsson som var visforskare och jag, vi samlade ihop 50 visor och Bengt Anderberg skrev ett inspirerat förord. Och sen var han faktiskt flitig lyssnare till ett radioprogram som just Kristina och jag hade som heter Folkminnen. Vi fick åtminstone ett halvdussin brev från Bengt som alla var fantastiskt intressanta. De flesta handlade om hans uppväxt och lekar och annat som han minns. Till exempel hur man kunde med fingrarna göra liksom skuggfigurer mot en vägg, och sen så kunde man samtidigt liksom berätta någon liten historia som anknöt. Det visade sig att Bengt Anderberg också var en mycket lärd person. Hans benägenhet när det gällde just myter och sagor och sägner, den var som på professorsnivå, skulle jag vilja säga. Ja, detta att jag då visste att vänskapen mellan Werner Aspenström och Bengt Anderberg hade brutits på ett brutalt sätt och varat i, alltså ett uppehåll i deras vänskap hade varat i 9 långa år. Det gjorde att jag blev så intresserad så att jag frågade Signe Aspenström om jag fick hennes tillåtelse att läsa den korrespondens som fanns kvar på Lunds universitets bibliotek. Det var alltså Werner Aspenströms brev till både Bengt Anderberg, ungefär 250 brev, och till hans hustru Astrid, också väldigt många brev, lika många som till Bengt. Och det var ju många inslag där av mera privat natur, men det fanns ändå så pass mycket som jag tyckte var värt att föra ut vidare till dem som var intresserade av deras författarskap och deras betydelse för varandra. Så då skrev jag en liten artikel som heter just "Schack och poesi", om den livslånga kontakten mellan Werner Aspenström och Bengt Anderberg. Ja, de båda var ju jämnåriga. Bengt Anderberg var faktiskt 2 år yngre. Werner var, som vi kunde se här, född 1918. Bengt Anderberg 1920. Och de debuterade ungefär samtidigt. Och den av dem som fick störst uppmärksamhet då i början, det var utan tvivel Bengt Anderberg. Han, nu ska vi se att det blir rätt här. Han debuterade 1945 med novellsamlingen En kväll om våren. Och sen året därpå så kom inte mindre än 3 böcker. 2 romaner, Fanny heter den ena och Nisse Bortom den andra. Och den tredje var en diktsamling som heter Fåglar. Och Fåglar blev alltså en stor succé. Den kom ut alltså i 3 upplagor. Och det är inte många diktsamlingar som gör det i Sverige. Ungefär samtidigt hade då Werner Rasmusström gett ut sin första diktsamling. Den kom till och med något år tidigare. Den hette Förberedelse och var, måste man säga, mycket traditionell. Det var alltså rimmad dikt. På inte sätt dåliga dikter, men ändå, det hade ännu inte liksom, de hade ännu inte fått det här Aspenströmska tonfallet, utan Werner Rasmusström själv, som vi hörde Bengt Emil Jonsson berätta, han ville aldrig ha med den i sina samlade dikter. Trots att man hittar många väldigt fina dikter där, måste jag säga. Hans genombrott, det kom 1946 med en modernistisk diktsamling som heter Skriket och tystnaden. Och om vi jämför alltså de här båda samlingarna, Skriket och tystnaden och Anderbergs Fåglar, så de kom ju alltså samma år. De kom samma år och det är så intressant för att Werner Rasmusströms diktsamling anses av litteraturvetare och andra vara en väldigt representativ 40-talistisk diktsamling med mycket av, kan man säga, den ångest som fanns. Liksom. Det var ju liksom ett långt krig som hade pågått då ända sedan slutet på 30-talet. När Anderbergs Fåglarna kom, då hade det hunnit bli fred. Det var mycket ljusare ton där och man kan säga att Anderbergs Fåglar, det var ett tonfall som sen kom att känneteckna 1950-talet. Så att de här båda diktsamlingarna, där skiljer de sig åt och sen kan jag tycka att de så småningom blev mer och mer lika varandra i språket. Jag ska ge lite exempel på det. I Anderbergs fall så vet vi ju också att han hade inte bara den här ljusa romantiska sidan, utan han kunde också vara revoltör och han revolterade bland annat mot dubbelmoral och vissa ord inte skulle vara tillåtna, så att hans frispråkighet i romanen Kain väckte upprördhet, och det var ändå ingenting mot vad som hände sen när han redigerade 14 böcker Kärlek 1-14. Då blev det alltså verkligen väldigt många moralister som hävde upp sin röst. Men det där fanns, tycker jag, hela tiden hos Bengt Anderberg, det här lite att provocera det som han uppfattade som alltför inskränkt och räddhågat. Och de här båda, de blev väldigt tidigt då vänner och umgicks med varandra. Och Bengt Anderberg skrev så tidigt som på 1940-talet det var nog lite senare än 40-talet faktiskt, men det handlade om hans första möte med Werner Rasmusström, och det var 1946. Och jag ska läsa högt vad han har skrivit i ett programblad till Rasmusströms pjäs Mattan. Första gången jag träffade Werner Rasmusström var på våren 1946. Han hyrde då ett vindsrum i en villa i Enskede där det rymdes en säng, ett skrivbord, en stol och en tämligen stor kartong att ha fötterna i när det var kallt. Det är ett väldigt bra tips om ni har liksom golvdrag och sådär och känner att fötterna blir kalla. Sätt ner dem i en kartong för då blir det varmt. I Villan fanns det också ett gammaldags tredelat fönster som vette mot skogskyrkogården. Om man kikade ut genom det från en viss punkt i rummet visade den nedersta delen en mur och några trista husväggar. Mellandelen tre trädkronor och den övre delen ett stycke ren blå himmel. Inferno, purgatorio, paradiso, sa Werner på sin sällsamma dalmas italienska. Ja, hela livet så behöll Werner Raffenström en väldigt karaktäristisk dialekt som ger sin färg åt hans egna uppläsningar av dikter. Och Bengt Anderberg träffade också Signe Lund redan innan hon och Werner var gifta. Och i Fåglar så finns en dikt där det inte står någonting om vem det handlar om. Men det är alltså ett porträtt som den unge Bengt Anderberg med ord gör av den unga Signe Lund. Kommer emot dig och ler, helt stilla, helt sjukt och stilla. Och du tänker att över hennes mun, över pannan och ögonbrynen drog kanske Gud, tankspritt, leende, sitt finger. Ja, det är en underbar dikt tycker jag själv. Och kort efter det att Werner och Signe hade blivit ett par så blev Bengt och Astrid Anderberg också ett par. Hon hette Nordlind i sig själv och blev ju som säkert många av er vet en framstående keramiker. Och de här båda unga paren, de gjorde en resa alldeles efter krigsslutet med buss genom Tyskland, Schweiz, Italien och kom fram till Rom på Luciadagen 1946. Och sen tillbringade de en dryg månad i en liten by på Sicilien innan de återvände. Och det var början kan man säga på en vänskap och ett umgänge familjerna emellan som kom att vara många, många år. Och Bengt och Astrid Anderberg var trogna gäster ute på Kymmendö på somrarna. Och Werner och Signe, de reste till Bornholm när Bengt och Astrid hade flyttat dit och umgicks som sagt ända till det kom som abrupt avbröt det här. Och då kan man säga att det avbröts mitt i en schack. Att de spelade schack med varandra. Och det här intresset för schack, det delade Bengt Anderberg och Werner Raspenström. Båda hade börjat med det i ungdomen. Och i Werners fall så var han med i en esperantoklubb som vi såg ett foto av här. Och han alltså spelade schack och kommunicerade på esperanto med en japan som lyckades slå honom efter bara 10 drag, vilket Werner Raspenström efteråt i en artikel tyckte var lite genant, för han hade egentligen haft månader på sig att tänka ut varje drag innan han då på esperanto skickade det till Japan. Och den enda idrottsutmärkelse som Werner Raspenström har, det var en liten tennpokal med inskriften SSK, uttryckt Smedjebackens schackklubb, där han fick tredje pris klass B. Det var han mycket stolt över. Och så småningom så kom det här schackspelandet att kombineras med brevväxling. Men inte alltid. Ibland var det bara ett litet vykort där det stod alltså då en bokstav och en siffra som betyder liksom hur en pjäs skulle flyttas på schackbrädet. Och nu var det här inte de enda som Bengt Anderberg och Werner Raspenström spelade schack med. Ett tredje namn som jag gärna vill nämna i sammanhanget, det var Alf Thor som var kulturjournalist på Expressen. Och Alf Thor var också kollega med dem båda, för att både Bengt Anderberg och Sven Rasmusström bidrog flitigt till Expressens kultursida. Och den som var kulturredaktör då, han blev sen chefredaktör för hela tidningen, Bo Strömstedt. Och Bo Strömstedt var en viktig person, tror jag, för de här poeterna. Han hade liksom en förståelse för betydelsen av dem, att de på något sätt uttryckte någonting som väldigt många i vårt land kunde liksom känna att det var riktat till dem. Men ja, det här dropslaget som kom, det var ju helt enkelt att de båda hade heligt lovat varandra att när de blev äldre så skulle de inte låta sig inväljas i Svenska Akademin. Svenska Akademin var enligt de båda liksom en samling perukstockar och liksom det här med att sitta där liksom i frackklädsel med levande ljus. Det var ingenting de ville åstunda det på något sätt. Sen kom alltså Sven Rasmusström att bli invald genom någonting som inte måste kallas för någonting annat än en ren kupp av dåvarande sekreteraren Lars Gyllensten. Bernard Rasmusström visste att hans namn var på tal. Det hade liksom föreslagits då i artiklar i tidningarna. Och då hade han skrivit till den som han kände bäst av ledamöterna i Svenska Akademin och förklarat att han inte ville bli invald och motiverat varför han inte tyckte att han passade in där. Men det där hade Lars Gyllensten då glömt bort när det var frågan om inval, och när han sen meddelade det här för Sven Rasmusström så sa Werner, men jag har ju talat om att jag inte vill bli inval. Ja, det är för sent nu, sa Lars Gyllensten, för att det här har redan kommit och lagts fram för kungen och godkänts av honom. Så mycket motvilligt så kom Sven Rasmusström att ta sitt inträde i Svenska Akademin. Och då fick han alltså ett brev från Bengt Anderberg som mindes vad de hade lovat varandra och sa att ditt sista schackdrag blev mig för starkt. Och han sa att från och med den dagen så var det inga fler schackpartier mellan dem. Han ville inte längre spela schack med sin gamla vän. Och Sven Rasmusström tog det här väldigt hårt. Och han skrev så här: ditt besked om att du inte längre anser mig värdig som brevväxlings- och schackpartner räknar jag som de här dystra dagarnas mest dystra händelse. Och han skriver att det är meningslöst att gå in på de pinsamma turer som ledde fram till att han tog plats på akademistolen. Och han avslutar brevet så här. Och det här var då ett brev som tidigare då inte hade varit publicerat, utan det fanns i samlingen på Lunds universitetsbibliotek. Och jag citerar: en gång fantiserade vi om att mötas på halva sträckan mellan Göteborg och Stockholm och skriva en pjäs tillsammans. Nu kunde vi mötas halvvägs mellan Bornholm och Stockholm i något skogsbryn i Småland och där bränna våra sparade brev i en gemensam sorgsen brasa. Ska det sättas punkt för något ska det göras ordentligt, anser jag. Det räcker inte med semikolon. Det skulle kännas halvdant och falskt annars. Vi får kremera var och en på sitt håll. Jag lovar att göra mitt och lita på att du gör ditt. Sedan finns inte mycket mer att tillägga. Hälsa Astrid. Översänd adjön från mig till Kornåkrarna, cykelvägarna, havsutsikten, Svaneke, Hammershus och Ljungsluttningarna, Bokskogen och de små vackra görarna på vägen mellan Rönne och Östermarie och allt det andra jag hann se några sommardagar. Jag glömmer inte förrän allting är glömt. Och Sven Rasmusström gjorde faktiskt allvar av sin föresats. Han eldade upp alla brev från Bengt Anderberg i kakelugnen. Och Signe och Astrid, de var ju förtvivlade över det här som hade uppstått och försökte på alla sätt att få dem att bli vänner igen. Och Signe skrev ett brev till Bengt Anderberg som han sen aldrig publicerade, utan det fanns bara kvar. Och den som var den första ordförande i Aspenströmssällskapet var just Bengt Emil Jonsson, som gjorde den här presentationen jag sett. Och han lät mig ta del av det här brevet, så jag har publicerat det i den här lilla skriften Tre Aspenströmsstudier. Så här skriver Sinne: Werner bad Gyllensten undersöka om beslutet trots allt ändå kunde rivas upp, varpå Gyllensten la på luren. Werner stängde in sig i badrummet och grät bitterligen, medan barnbarnen stojade och lekte utanför dörren, glada. Gyllensten återkom efter någon timme. Nej, det var oåterkalleligt. Valet var redan hos kungen och klockan tre meddelade radion invalet. Överrumplad, chockad, för alltid berövad sin frihet, infångad, fick Werner inte mycket sömn den följande natten. Och Signe beskriver också Werners reaktion på brevet när Bengt Anderberg bröt kontakten. En katastrof. Werner steg nu alls inte upp. Ytterst bekymrade travade vi hans närmaste omkring i våningen. Försökte få honom att äta. Försökte att få honom på fötter igen. Förgäves. Jag måste slutligen sända efter läkare. Så av korrespondensen mellan de båda finns alltså bara Werners brev kvar. Och det var Astrid Anderberg som ombesörjde att de sen hamnade på Lunds universitetsbibliotek. Och antalet brev till henne är, som jag sa, faktiskt lika många som till Bengt. Och de har lite olika innehåll. Breven till Bengt Anderberg, det är en hel del litterärt skvaller, men det är också mycket om politiska frågor och även religiösa frågor. Och där var det ju så att Bengt Anderberg och Ben Rasmusström, de hade olika ståndpunkter. Alltså, Bengt Anderberg var ju övertygad ateist, men hade ett starkt intresse för Bibeln till exempel och var ju oerhört bibelsprängd. I Ben Rasmusströms fall så kan man säga att genom hela hans diktning så finns en, kan man säga, en ådra av mystik som har sammanhänger mycket med att han hade väldigt intensiva drömmar. Drömmar som han i stor utsträckning också använde sen till både prosa och poesi. Och han ville ju inte förneka att det intuitiva hos människan, att det kunde vara liksom en kunskapskälla. Så att i Werner Aspenströms författarskap så finns hela tiden en kritik mot de som är alltför självsäkra. Och hans hustru blev ju katolik så småningom, så att det också var religiösa ämnen är inte så svårt att förstå. Men breven till Astrid, de var mycket mer skämtsamma och kunde också handla lite om hans privata liv. De var båda väldigt förtjusta i katter och en hel del av breven handlar just om katter. Och men Rasmusström skrev också dikter som aldrig kom med i hans tryckta samlingar, men som finns bland de här breven. Och inte så sällan är de ju faktiskt väldigt fina. En som heter Ljusa tider för svartmålare, tycker jag, alltså hade någon annan skrivit den i den generationen så hade hon eller han säkert låtit publicera den. Men det gjorde inte Rasmusström. Dikten går så här: Höstdag, jämning. Här ute i kustbandet, dimmor. I staden, färghandeln stänger klockan sex. De stora koloristerna mister förståndet. Vi svartmålare trivs. Fladdermössen virvlar som sotflagor efter dagarna som brann. Grannens kanin knaprar ännu vid midnatt på sitt svarta kolhuvud. Och i de här breven så återkommer Werner Aspenström till sin pessimism. Han säger att han klagar, jag citerar, som en jobb i en gökklocka. Det är en väldigt rolig bild. Och så han säger, vi depressionister har det inte lätt nu i år. Och i ett annat brev skriver han: för övrigt anser jag att folkskygghet hör till de demokratiska rättigheterna. Och det var ju faktiskt så att en skillnad mellan dem var att Verner Rasmusson kunde ofta framstå som ganska folkskygg. Han var mycket tillbakadragen och värnade mycket om sin integritet. Bengt Anderberg var på ett helt annat sätt utåtriktad och orädd i sin kontakt med omgivningen. Och skulle man använda de här gamla grekiska uppfattningarna om människotyper som sangviniker och melankoliker, då är ju Bengt Anderberg en typisk sangviniker och Rasmus Ström en melankoliker. Och så kom då det som blev ett tillfälle för Verner att lämna Svenska Akademien, och det var, som vi hörde, Rushdie-affären inom akademin. Då inte bara Kerstin Ekman utan också Verner Aspenström och Knut Anlund, tror jag, passade på att lämna akademin. Och det var ju rena drevet mot alla akademiledamöter, och Kjell Eftmark har skrivit att det var synd och skam att se hur de liksom förföljde Verner Aspenström och hur han tvingades springa med handen över basken längs Gamla stans gränder med ett helt koppel av journalister och fotografer efter sig. Och han skriver i en av sina böcker: Verner Aspenström var en av de finaste människor jag mött. Att hans ömtåliga psyke skulle behöva utsättas för en sådan vånda är en stor skam. Och Verner Aspenström själv kommenterade det i diktform i samlingen Enskilt och allmänt. En hukande man i svart basker skyndade bort mot Skomakargatan. Vad sökte han? En trädgård. Han ville krypa in i kärnhuset till ett äpple och stänga efter sig. Men det var fel årstid på fel gata i ett egendomligt kungarike. Och så varade det hela i 9 år, och så småningom så förstod nog Bengt Anderberg att Verner Aspenström inte liksom hade liksom längtat att vara med där, utan att det mera av ett misstag kom att bli så att han bröt deras gemensamma löfte. Och efter 9 års tystnad mellan dem så återupptog de vänskapen, till stor lättnad för båda, kan man tänka. Och det som visar att de nu åter var vänner, det var inte bara att de återupptog brevväxlingen och återupptog liksom besöken hos varandra, utan också att de skrev dikter till varandra. Och där skrev Bengt Anderberg en hyllning till Verner när Verner fyllde 75 år. Den står i tidskriften Lyrikvännen och heter Jordkällaren. Kylskåpet surrar till en stund vid midnatt, halvsover sedan igen sin underliga maskinsömn. Alla omedelbart föråldrade uppfinningar som sjunger några sekunder, succé i världen. Jordkällaren tiger bakom sin dubbla trädörr, plåtskod mot råttorna för 100 år sedan, krokad med hemsnidd hasp, det räcker. Aldrig patentsök, avkastade inga rikedomar, ovärderlig för folk och skyddssökande gråsuggor. Och Verners sista brev till vännerna på Bornholm är skrivet från sjukhusbädden den 6 januari 1997. Då hade han bara 19 dagar kvar att leva. Tack ska ni ha.